hittills har vi pratat mycket om hur man kommunicerar ur företagets perspektiv. Nu ska vi prata om kommunikation ur mottagarens perspektiv. Och då tänker jag framförallt på att kommunicera saker på ett sätt som är inkluderande, eller i alla fall inte är exkluderande. Med oss har vi Barakat Gebrehavariat, som under lång tid har arbetat med mångfald ur ett kommunikationsperspektiv. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Hur långt måste jag ha kommit i mitt eget mångfaldsarbete för att börja kommunicera att jag gör något, tycker du?
Alltså det finns inget facit, men tillräckligt långt. Jag tror att det är viktigt för företag eller avsändaren att inte göra sig själv onödigt sårbar. Ibland är man otroligt peppad på att komma igång och visa vad man har gjort. Och om du inte har någon slags branschstandard eller någon idé kring vad det innebär att ha kommit långt, så kan vissa gå ut med så här PR-mässiga skrytbyggen och själva tycka att det är fantastiskt. Det kanske beror på att man har en organisation som inte reflekterar omgivningen eller samhället, som kanske saknar en bra omvärldsanalys, som inte riktigt har kompassen för att navigera i vad som är en väldigt tråcklig terräng. Och då kan man ibland tycka själva att man har gjort någonting fantastiskt. Men sen har du mottagaren då. Mottagaren är givetvis det är en variation av mottagare där ute. Det ska man ha med sig såklart. Kan tycka att det här är skräp.
Mm. Jag tycker att ofta kan man ju träffa på företag som kommunicerar saker där man själv känner att ja, men de här, de vill bara visa att de är woke, eller du vet att de hoppar på en trend. De stöttar BLM, men de gör liksom ingenting mer än att de säger att de gör det.
Ja, precis. Och därför är det viktigt att ha just det här mottagarperspektivet och kunna föreställa sig hur kan det här landa. Det som vi tycker är fantastiskt, är det verkligen så himla bra om vi relaterar det till mottagaren eller till den värld som vi verkar inom. Och det här finns det ett begrepp för det här, det kallas för performative allyship. Performativt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det på sig, men en läpparnas bekännelse om man så vill, det är att man blir väldigt duktig på låtsas bidra till samhällsutvecklingen, men när du egentligen inte gör det, så det är verkligen någonting man behöver tänka på. Då viktigaste är det att man har viktiga interna diskussioner, och om man är smart nog för att veta att man inte kan så mycket i vår bransch, som man lite skojsamt kan kalla för det mångfaldsindustriella komplexet, brukar vi säga det första steget är att bli medveten om sin omedvetenhet. Så när du förstår att det finns mycket du inte förstår, så kan det vara ett bra sätt att ta in extern hjälp.
Men hur förstår man att man inte förstår? Vi har ju Dunner-Kryger-komplexet som innebär att de som är mest inkompetenta tror att de är mest kompetenta.
Ja, men det är just det. Det är en inställning. Det är att utgå ifrån att det finns väldigt mycket som inte vi kan på bolaget eller i organisationen, och så våga ta hjälp utifrån.
Så även om du tror att du kan, anta att du är okunnig.
Precis. Ja. Alltså jag tror att det är hälsosammaste inställningen, och det behöver inte bara vara konsulter, det kan vara advisory board, det kan vara att du anlitar eller anställer någon som ska ägna sig åt omvärldsanalys. Det finns en mängd olika vägar att gå, men att just föreställa sig att vi kan inte så mycket om det här, och så är du förberedd för vad som kommer att skall därefter.
När vi spelar in det här så är ju kvinnodagen aktuell, och det innebär att våra flöden nu svämmar över med olika företag som vill visa att de gör saker för kvinnor och att de är för kvinnor på något sätt.
Ja,
hur man nu skulle kunna vara mot det. Men det är liksom det, vi ser ju flödena. Alltså vad tycker du är ett bra sätt att skilja de som är opportunister från de som verkligen gör något?
Ja, men jag tror att ett bra exempel på ett dåligt exempel är i höstas tror jag var en diskussion om femwashing och stora företag som gick ut och marknadsförde sig som kvinnoledda eller kvinnoägda, och de sålde feministiska produkter i någon utsträckning, och de fick väldigt mycket kritik. När man väl tittade på ägarskapet så visade det sig att det var kompakt manligt.
Det var här som stod till Breakit, de massa startupbolag som ägarföretagen hette kvinnornamn men ägs av män.
Ja, och så fanns det ibland situationer där det fanns en annan kvinna som ägde 0,7% eller vad nu var. Det här är inte de faktiska siffrorna jag försöker bara exemplifiera. Ja. Mm. Men det där blir oftast ett väldigt tydligt exempel på att så här, är det ni gör verkligen feministiskt? Mm. För det är en sak att sälja produkter som har någon slags jämställdhetsperspektiv, men det är en annan sak att agera och leva feministiskt. En bra bok i det här ämnet är Sarah Ahmed, som har skrivit en bok som heter Att leva leva feministiskt. Och den har hjälpt mig väldigt mycket. Det är en sak att deklarera att man är feminist eller skriva under feministiska värderingar, vilket jag gör alla dagar i veckan. Men jag måste i slutändan titta på mina handlingar. Agerar jag feministiskt? Gör jag saker som främjar jämställdhet? Eller agerar jag på ett sätt som stärker patriarkatet? Jag gör både och. Och det är viktigt att ha den insikten. Och tack vare att jag öppnat upp mig för kritik eller rättare sagt feedback från omgivningen, inte minst kvinnor och icke-män, har jag blivit betydligt bättre på att se mina egna brister och mina egna implicit biases, om man så vill, men framförallt mina beteenden som ibland är av diskriminerande karaktär. Och det är en insikt som inte alltid är särskilt härlig eller mysig.
Nej, jag tänker lite grann på vad liksom Birgit Nilsson, operasångerskan, sa. Hon hade ju som motto, värp först, kackla sen. Så frågan är, hur mycket måste man värpa innan man får börja kackla?
Ja men alltså, det är en balansgång. Det finns en del som kacklar väldigt mycket och värper väldigt lite. Och det, återigen, jag tror att det ibland är svårt att se det om du befinner dig i en homogen bubbla där du upplever att det du gör är väldigt bra. Därför tror jag det är väldigt viktigt att ha critical friends. Och det kan vara critical friends i olika sammanhang. Det kan vara inhyrda konsulter och det kan vara människor som i arbetsplatsen uttrycker missnöje eller riktar ett varningens finger. Det viktigaste där är att du har en inkluderande kultur, där du har en atmosfär där du tar emot kritiska invändningar på ett konstruktivt och bra sätt.
Kan man mäta
de bolagen det? Lyckas bäst,
kan man det mäta
vi.
Det? För varenda jävel säger det där. Vi ska ha inkluderande kultur och vi bla bla bla. Alltså,
ja, man kan mäta det.
Jag kan gå ut på internet och ladda ner det. Här är vritt.
Ja. Du kan mäta det, alltså du kan ta fram olika typer av metrics för att se hur inkluderande arbetsplats är.
Och vilka metrics är det? Är det liksom blandning på etnicitet, på sexualitet, på kön, är det den typen? Eller
ja, så grundregeln är att utgå ifrån diskrimineringslagstiftningen. Och diskrimineringslagstiftningen påbjuder 7 diskrimineringsgrunder. Ja. Utgå från det. Sen om du känner dig mogen och du känner dig manad, så kan du absolut fylla på med andra grunder för diskriminering eller exkludering, om man så vill. Men jag tror att det, för att ha någon form av grund, solid grund att stå på, så tycker jag man ska luta mot diskrimineringslagstiftningen. Och där finns det metoder. Ett bra exempel är att titta på Vidga-normen. Det är ett av Länsstyrelsen finansierat projekt som har släppt en mängd rapporter och forskning kring hur du praktiskt kan arbeta med jämlikhet och inkludering och antidiskriminering.
Det. Men det kan också tyckas som en ganska låg tröskel att bara se till att du inte bryter mot lagen. Är det så illa?
Nej, det är inte så illa, utan nu menade jag snarare att du bör ta avstamp från diskrimineringslagstiftningen. Det är alldeles för många som remixar idag. Det är alldeles för många frifräsare. Mm. Och det här kan ju låta som att man skjuter sig själv i foten, men vi lever i ett konsultvälde. Jag är en av dem. Så när du tar in extern kompetens, så finns risken att du får 5 olika filosofier från 5 olika konsulter. Och därför är det viktigt att du någonstans har en benchmark. Och den bästa benchmarken vi har idag skulle jag hävda diskrimineringslagstiftningen.
Då kommer du in som konsult någonstans. Ja. Vad är det som gör att du känner så här, shit, här är jag bara ett alibi?
Ja.
Vad är för grejer som du bara...
Alltså, jag är nog inte inne tillräckligt ofta för att uppleva just den starka känslan, men jag talar med många människor som rasifieras som icke-vita, som just berättar att de blir utsatta för det som kallas för tokenism. Och vi var lite inne på det. Det här är faktiskt ett av mina tips på vad man inte ska göra. Och det är till exempel att de blir tillfrågade väldigt intensivt när de ska synas på olika kommunikativa plattformar. Vi skulle jättegärna vilja att du är med på en stor artikel i vår nyhetsmagasin till exempel. Mm. Men du blir inte tillfrågad när det kommer till att bli befordrad eller till att sitta i ledningsgruppen. Det är tokenism. Det är just när du är väldigt duktig på representation och mångfald på Instagram, men du är inte alls lika bra på i styrelserummen eller på ledningsplats.
Det finns en annan del av mig som tänker så här, att om man inte gjort något alls, men så att man ändå vill marknadsföra tjänster som att man riktar mot en viss målgrupp, säg muslimer, för jag vill att de ska köpa något av mig under Ramadan.
Ja, vi säljer dadlar under Ramadan, visst.
Men då, alltså, ingen skulle kunna ha synpunkter på det, men man kan ändå bli öppen för det är bara försäljning. Så när går det över gränsen till att man måste ha gjort något, det trovärdigheten kan bli liksom, för det kan ju tyckas som en, inte tokenism liksom.
Ja, men visst. I den bästa av världen, det finns ett begrepp, det kallas för ethnic marketing. Det har man gjort i USA i decennier. Det resulterar inte i ökad jämlikhet överlag. Det ser vi. Jag menar bara det som har hänt med BLM och nämnde du tidigare visar klart och tydligt att det finns stora strukturella brister med ojämlikhet. I USA såväl som i Sverige, även om de problemen i regel ser relativt olika ut. Så det är ett svar på frågan. Det måste korrespondera eller korrelera med jämlikhet. För mig grej för att det ska vara viktigt. Mm. Annars blir det precis som du sa, någonting relativt banalt. Du vill sälja produkter till missade målgrupper. Mm. Det behöver inte vara dåligt i sig, men det behöver inte nödvändigtvis korrelera med ökad jämlikhet. Så det tror jag är ett och bra och viktigt riktmärke.
Man kanske inte heller får poängen av att man blir trovärdig om du ska kränga telefonkort. Absolut. Till någon om du själv har... Liksom,
Sen vill jag också säga så här, det tyvärr inte heller sant alla dagar i veckan att människor inte har synpunkter på det. Alltså, det blir ett ramaskri varje gång ett företag synliggör en person med hijab till exempel, en beslöjad kvinna som kodas som muslim. Det renderar i regel i hatstormar, i rasistiska attacker och den här klassiska bojkotten, jag kommer aldrig med handla på Åhléns. Mm. Det kommer du att göra. Mm. Men det viktiga där till exempel, det kanske föregår diskussionerna nu, men det är att ta fram ett FAQ. Det är att vara beredd. Alltså hoppas på det bästa, men förvänta dig det värsta. För när du börjar sticka ut hakan i frågor som berör identitet, rasism, etnicitet om man så vill, och hudfärg, så kommer det att väcka åsikter. Mm. Ett positivt begrepp, jag kallar det för engagemang. Men det engagemanget, det är liksom ett brett spektrum. Det är allt ifrån regelrätt hat till väldigt luddiga argument. Och där behöver företag bli duktiga på att föregå i ett tidigt stadium, att förvänta sig att det kommer att ske. Om det inte gör det, då är det fantastiskt. Men det kommer med allra största sannolikhet att provocera fram rasism och hat bland annat. Mm.
Men vad tycker du? Är det bara folk som själva representerar den här mångfalden och liksom icke-normer som kan sköta kommunikationen trovärdigt?
Jag får alla de lätta frågorna, eller hur? Ja, då är vi inne liksom och tassar på politiska brandfacklor som tolkningsföreträde och så vidare. Och jag skulle svara så här. Självfallet är det så att om du är en person som bor i en vit kropp, självfallet kan du skapa kommunikation som också inkluderar människor som bor i icke-vita kroppar. Det är givet. Men det kräver en emotionell insats och det kräver kognitiv bandbredd. Så det jag brukar prata om, det är det jag kallar för normkritisk hjärngymnastik. Det är att alltid fundera över hur kan en person som bor i en annan kropp än mig uppleva världen? Och vilka brister och fördomar har jag som jag inte är nödvändigtvis medveten om. Right? Så länge du gör det, och det kallas inom forskningen för ett reflexivt förhållningssätt, och det är att vi blir duktiga på att reflektera kring vilka kroppar vi själva har och på vilket sätt vi är privilegierade. Right? När jag är ute på stan eller offentliga rum och går hand i hand med min flickvän, eftersom vi lever i en heteronormativ relation, vi reflekterar aldrig över att vi är hetero sexuell eller att vi tillhör heteronormativitet, för att det drabbar inte oss på något särskilt sätt. Däremot så har jag förstått med åren att om du har en samkönad relation så finns det alltid en risk att du blir utsatt för hatbrott, homofobiska glidningar eller än värre. Jag har också lärt mig med åren att när jag går ut med människor som har barnvagnar till exempel, så inser jag hur otillgänglig staden kan vara. Och det är ju helt enkelt för att jag har liksom börjat se världen med nya ögon. Det har inte varit ett problem för mig, men en normkritisk ett lackmustest om man så vill, att fråga sig själv, ett problem kan vara ett problem även om det inte är ett problem för mig. Så det är ett bra så här, ett reflektivt förhållningssätt att ha, att förstå att det kan vara det.
Jag gjorde en sändning i ett helt annat sammanhang, inte allmänt sammanhang, men vi hade en kvinna som skulle vara gäst och hon var expert på sitt ämne, men hon satt i rullstol. Mm. Och det hade ju ingen tänkt på överhuvudtaget. Vi var så jävla inkluderande. Så. Yeah. Hon kom inte, liksom inte upp på scenen. Yeah. Men det blev ett ganska roligt inslag.
Men i mest konkreta form tror jag det där visar varför det är viktigt med representation. Mm. Förutom det faktum att det är olagligt att diskriminera och att det är orättvist. Mm. Vi lämnar den moraliska aspekten därhän för en sekund. Så är det för att det är helt enkelt då du gör de här missarna. Ja. Right? Första gången jag skaffade kontor på Gamla stan, som ju är rätt så otillgängligt med kullerstenar och allt det, så skickade jag ut ett meddelande på Facebook och säger att alla är välkomna och besöka mitt kontor. Jag var glad. Och när jag sa alla så menade jag alla. Men då fick jag ett brev, eller ett mejl rättare sagt. Jag vet inte varför jag pratade om det här var 80-talet, men jag fick ett mejl på inboxen. Jag fick ett DM på inboxen på Facebook och det var någon som skrev, är det tillgängligt? Är det tillgängligt anpassat? Alltså det ironiska här är att jag hade inte ens tänkt den tanken. För att det var bortom min radar, så att säga. Så jag fick ju stå där och skämmas lite grann. Men det var ett bra sätt för mig att liksom öva mig på den här normkritiska hjärngymnastiken. Så nästa gång jag letade efter kontor, då hade jag med mig det där. Då frågade jag, är det här tillgänglighetsanpassat? För att jag fick med mig det perspektivet. Så att det här kallar forskare för ett empatiskt lyssnande. Så om vi har ett empatiskt lyssnande, det kommer öka ditt perspektivtagande. Vilket gör att, för att gå tillbaka till din fråga, att vi självklart kan kommunicera inkluderande även om vi inte tillhör den gruppen i sig. Men det kräver kognitiv bandbredd och en emotionell insats.
Jag tänker också att det handlar ju om, och särskilt om man ser ut som jag som representerar en grupp som ju inte kanske gjort sig kända för att vara särskilt inkluderande. Särskilt inte om man liksom, jag menar, jämfört med hur ni ser ut så att säga. Liksom. Alltså jag tänker att det är någonstans, någon som sa till mig, men kanske måste fråga sig, hur mycket rasist är du?
Ja.
För att jag som är uppvuxen dessutom i Skåne, det är ju en särskild konnotation i de här sammanhangen, så alltså det är ju helt orimligt att jag skulle bara ha liksom glidit ur det som att helt opåverkad. Vad är det för en jättekonstig människa? Utan snarare så här, hur mycket rasist är jag?
Precis.
Det är kanske bättre att med sig, hur mycket exkluderande är jag? För det som du pratar om att vara icke-exkluderande snarare än vara inkluderande, för det är liksom en låtsasterm på ett sätt. Icke-exkluderande. Liksom.
Ja, vi kan gå tillbaka till forskningen där. Och det här, man kallar det för socialisering. Alltså, vi socialiseras in i vissa världsbilder. Mm. Och ingen av oss agerar i ett vakuum. Vi är en del av vår kultur. Vi är en del av det omgivande samhället. Mm. Och ibland så måste vi avlära till exempel rasistiska idéer som vi har i världen. Mm. Rasism är ett väldigt subtilt verktyg, en väldigt subtil ideologi. Många gånger så är vi inte själva medvetna om att vi är bärare av rasistiska idéer.
Mm. Och de här rasistiska idéerna är ju ett verktyg, det var ju ett verktyg för
absolut
att förtrycka.
Liksom. Och de riskerar att översättas i handling. Och de handlingarna kan vara diskriminerande och påverka människor som drabbas på ett negativt sätt. Och det är viktigt att förstå att ibland så kan du göra rasistiska saker även om din intention inte var det. Jag tror få människor vaknar upp på morgonen och säger, idag minsann ska jag diskriminera sex svarta personer. Eller nu ska jag vara homofobisk så många gånger jag bara orkar. Utan mycket av det är...
En del kommer det bara naturligt.
En del gör det, ska jag säga. Precis. Men det är mycket så här intränade, insocialiserade idéer som vi riskerar att omsätta i praktiken om vi inte är medvetna om det. Och därför blir det här att vara medveten om sin omedvetenhet en viktig del. Och de här frågorna är väldigt jobbiga att diskutera. Och därför är det återigen vad vi ser i det mångfaldsindustriella komplexet, att bli bekväm i att vara obekväm. Det är så man växer som människa.
Då ska jag vara obekväm och verkar som en idiot nu, för då ska, efter du har sagt det här komplext, då måste man tänka på så här, tre saker man ska göra och tre saker man inte ska göra.
Ja, men alltså, jag har varit lite inne på det. Jag tror det, när det kommer till att kommunicera, eller åtminstone att ge sig ut i den här terrängen, så är det viktigt att man konkretiserar sitt why. Jag tror det är väldigt viktigt att man sätter en strategi och pratar med varandra om varför gör vi det här. Mm. Och sen därefter kan man börja prata om hur man ska gå tillväga. Men det upplever att många gör det för att det borde göras. Och det verkar inte finnas någon strategi eller någon förankring bakom det.
Varför gör just vi det som är plåtslageri här i Värnamo?
Ja, men precis. Och sen, kolla vad som händer med BookBeat till exempel. De ville bevisligen göra någonting som var mer representativt. Mm. Det gick åt skogen. Alltså risken där du inte liksom verkar ha någonting förankrat är att det blir så här, du hamnar i en yrvaken debatt. Eller du framstår som en yrvaken person.
Det är alltså en tjänst för ljudböcker som gjorde, liksom, skulle visa upp att titta, vi har massor med mångfald, olika händer. Liksom. Men de hade inte riktigt köpt in eller betalat någon som var svart. Precis, för att ta upp det, så att de körde Photoshop och brunmålade helt enkelt.
Och blev liksom
sågade för det. Ja.
Precis. Så i samband med det som vill jag gå in på, vad man behöver göra, det är att ta fram ett FAQ. Mm. Jag tror jättestarkt på det. Och det är liksom så här, återigen, hoppas på det bästa, förvänta dig det värsta, men liksom ta fram ett tydligt FAQ för vilka frågor du kommer få och hur du ska besvara dem. Mm. För att det är så viktigt att du inte gör en pudel. För om du verkligen tror på det arbetet och du tycker att representationer är...
Just det, så FAQ är för din egen skull mer.
Ja, absolut. Och det är liksom så här att vi ser ju idag hur det kan vara. Det är att så här, det räcker med att någon twittrare får upp någonting som de inte tycker om. Mm. Och helt plötsligt så hamnar du i så kallat blåsväder. Och då är det viktigt att du har en tydlig kommunikativ strategi för hur du ska hantera det. Mm. Och då ska man leka med olika scenarion. Och det kan vara allt ifrån att du blir föremål för DIs vrede till någon mindre känd aktivist på Twitter. Den kritiken kan komma både från höger och vänster. Och jag nämner höger och vänster i dubbel bemärkelse, men framförallt ideologiskt. Det är viktigt att förstå att det här är en fråga som många gånger kodas och tolkas som politisk positionering, även om det inte är det. Antirasism bör vara mänskliga rättigheter, inget mer än så. Men det är inte så det ser ut i världen. Det är viktigt att förstå terrängen. Så det är en annan sak som jag verkligen vill slå slag för.
Just då har du också samtidigt lite grann svarat på frågan vad man inte ska göra. Och det är just det där liksom, att hoppa på det för att man tror att det är bra, eller göra det för resten av världen ser det. Liksom.
Sen det uppenbara, liksom, det, låt det vara datadrivet och drivs av insikter. Snarare än gissningar och magkänsla. Mm. Det tenderar att vara så många gånger idag. Så att våga liksom, mäta, våga skapa data av det här och utgå ifrån liksom, en befintlig verklighet.
Just det, hur ser verkligheten ut? Hur ser mångfalden ut? Hur ser könsrepresentationen ut? ut.
Alltså blir det lätt ibland att svara när människor har stark åsikt. Och då kan du säga så, men vi har 33% av befolkningen konsumerar tjänster på det här sättet och vi måste anpassa vår produkt efter det här. Om det nu är liksom utifrån det produktperspektivet vi pratar, så ska du alltid luta det mot fakta och forskning. Det finns massvis med forskning där ute. Så det är de sakerna som jag tycker är viktiga. Jag har säkert glömt en massa saker, men jag fick med en del, känner jag.
Du har fått med en hel del, men vi sätter punkt på detta. Ja. Tackar för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Och så tackar vi också alla andra som var med och bidrog till att vi gick från ord till att förstå hur vi ska gå från ord till handling, ska jag säga.
Bra. Vi ses.